Och där är det en sagolik stor fjäril som nästan inte ser verklig ut. Det här är ett mysterium. Vad gör den här, tänker jag?
En varm augustidag dyker en av världens största fjärilsarter plötsligt upp i Gamla stan i Stockholm. Nyheten om fjärilen blir snabbt viral. Och mysteriet med jättefjärilen jäckar experterna. Ska visa sig att det finns fler puppor där ute som snart ska utvecklas till fjärilar. Men varifrån kommer de?
Det var jävligt märkligt spontant. För det var jävligt märkligt.
Det här är P4 Story om mysteriet med jättefjärilen i Gamla stan. En podd med mig, Mia Bryngelsson.
Och mig, Fredrik Hilmered.
Söndagen den 21 augusti. Det är varmt och soligt i Stockholm. Det är då den här berättelsen börjar.
Ja, Johan Palmgren som bor i Gamla stan är en av alla som hör talas om den här jättefjärilen som plötsligt sitter på en husvägg i kvarteret.
Vi hade varit och badat på Riddarholmen. Jag och min son gick upp till lägenheten för att ta det lite lugnt. Och då så tittade jag på en tråd för Gamla stan, en Facebook-tråd, där det stod att någon hade sett en stor, jättestor fjäril på Baggensgatan. Och då sa jag till Kalle, ska vi gå ner och kolla? För vi bor väldigt nära. Vi går ner för trapporna, vi går på en tom Baggensgata förbi den gamla bordellen på nummer 23, kommer fram till en port och där är det en sagolik stor fjäril som nästan inte ser verklig ut. Vi går fram och tittar på den. Den hade fått en liten skada på höger vinge. Kalle petar lite försiktigt på den och då rör den sig. Så den är uppenbarligen en levande varelse.
Johan och sonen Kalle Gynner hittar alltså fjärilen där på husväggen och Kalle tror nästan inte sina ögon.
Jag trodde att det var plast, bara plastleksak som något barn hade suttit där, men sen så när jag petade lite löst på den så rörde den ju på sig och då, det var då jag liksom fattade att den var riktig.
Vad tänkte du då?
Alltså då tänkte jag mest att den måste ha typ flytt någonstans eller så här typ. Alltså någon, ja, den hade flugit hit för den var ju så stor. Den var ju nästan som en fågel liksom. Alltså det är inte riktigt som våra svenska fjärilar utan det är ju en helt annan sak. Den var ju liksom som en halv meter och ja, det kändes ganska sjukt.
Så småningom så kommer det fler folk gående på Baggensgatan och vill också titta på den och stannar till och är väldigt nyfikna.
Men det kommer alltså mer folk till den här lilla gränden.
Ja, alltså det blir ganska stor uppståndelse kring husväggen och den här stora fjärilen. Den fotas, den läggs ut i sociala medier och det blir artiklar och reportage i både tv, radio och tidningar. Och Johan som har kollat upp lite, han anar att det är en atlasspinnare som sitter där på väggen.
När det kommer fler människor så blir det en liten folksamling kring fjärilen. Och då tänker jag, det här är så unikt. Så jag ringer min gode vän Johan Lind som är biolog. Som kommer pronto på sin cykel, cyklande. Djupt exalterad och bekräftad. Det är en atlasspinnare. En av världens största fjärilar.
Och vad tänker du då?
Ja, jag tänker att det här är mycket mystiskt. Det här är ett mysterium. Vad gör den här, tänker jag.
Ja, vad är det för fjäril? Och hur kom den till Gamla stan?
Ja, men det visar sig alltså att det är en av världens största fjärilsarter, en atlasspinnare. Men det som är så unikt är att den i vanliga fall finns i Sydostasien. Men i Stockholm, här finns den inte i vilt tillstånd. Och hur den hamnat på en husvägg i Gamla stan, det är ju fortfarande ingen som vet där när de hittar den på platsen.
Och ett rådigt par dyker upp som också blir intresserade av den här fjärilen. Jag och min son Kalle springer bort till krogen bredvid och får rekvirera en kartong, en vinkartong. För det här paret har nämligen erbjudit sig att köra fjärilen tillbaks till fjärilshuset där vi alla förmodar att den har kommit ifrån. Att den har flyttat från med någon besökare. Så att med hjälp av några andra förbipasserande så lastas den här enorma fjärilen in i en kartong. Och sen vinkar vi farväl av paret som ville göra den här goda gärningen för fjärilen. Så det var det sista vi såg.
Några privatpersoner plockar alltså med sig fjärilen i en stor papplåda och tar, vad de tror då, tillbaka den till fjärilshuset i Stockholm. Vad händer där?
Ja, på fjärilshuset så blir de glada men framförallt överraskade, för fjärilen kommer inte därifrån. Vi kan lyssna på Mikael Odell, han är vd på fjärilshuset.
Nej, men jag har varit uppringd av en person som var lite upphetsad om att man hittat en jättefjäril i Gamla stan, och jag tror att som jag kan ådra mig så säger jag, det var jävligt märkligt spontant, för det var jävligt märkligt.
Du lyssnar på P4 Story om mysteriet med jättefjärilen i Gamla stan i Stockholm. Insekten som blev viral när den dök upp i augusti. Än så länge är fjärilen fortfarande ett mysterium. Men det ska visa sig att det finns flera puppor där ute som väntar på att utvecklas till gigantiska fjärilar. För Mikael Odell blir snart kontaktad.
Fortfarande tyckte jag att det var väldigt märkligt. Sen så börjar man känna, ja, men det här verkar konstigt, vi är inte inblandade i det här och det har inte kommit härifrån den här perioden, så att det måste ju vara någon extern, tänkte vi. Och då tog det ju ganska kort tid, så ringde en annan kvinna upp och så sa att hon minsann hade då sett en sån här på en vägg i Gamla stan någon månad tidigare. Och då vet vi att den lever bara så få dagar, att ja, det finns fler antagligen då, och där hade vi faktiskt rätt.
Man har alltså sett såna här stora fjärilar tidigare i Gamla stan. Och de kommer inte från fjärilshuset.
Ja, flera jättefjärilar har synts i Gamla stan i samma område. Och en atlasspinnare lever som fjäril bara några dagar. Och det är därför man snabbt förstår att det inte handlar om samma fjäril som har synts.
Någon hade sådana där i lägenhet någonstans i området. Och det visade sig vara så.
Men du, hur vanligt eller ovanligt är det att just den här atlasspinnaren dyker upp på, alltså ute i det vilda i Sverige?
Alltså det händer ju inte, det har aldrig funnits. Jag trodde heller att det aldrig skulle hända, men vi har varit med beslag att folk har reptiler, sköldpaddor, hundar, vad nu må det vara. Men inte insekter, jag menar, det finns inget speciellt med insekter, det finns inga pengar i det. Det är nog en väldigt liten community som har någon fetisch för fjärilar.
Men är det okej att föda upp exotiska fjärilar hemma i sin egen lägenhet?
Nej, det är inte tillåtet att föra in eller smuggla in djur i Sverige. Och när Mikael Odell blir kontaktad av ångerfulla personer, då kontaktas han faktiskt anonymt.
Ja, det var ju omgärdat av en enorm mystik. En person påstås då ha en annan person i sitt hem, påkommer med att vara besatt av fjärilar, och man vill då lämna dem här ifrån sig, för man förstår att man gjort fel. För det är ju fel. Och så småningom gör man då upp att tredje part, lite mystiskt, så ska överlämna då de här pupporna till oss, vilket också sker.
Vad tänker du om det då? Att de kommer hit till slut?
Ja, det vart ju som en sån här gammal dålig spionroman från 1970. Vi möts i Gorky i parken klockan 12 bakom den östra eken. Lite så var det, och då får vi den här märkliga skokartongen med kokongerna i.
Och vad hände med de kukongerna efter det?
Ja, det var ju det där gamla vanliga då. Man ska inte ha sådana här djur som man inte riktigt vet hur man ska sköta. Så utav de här 10 kukongerna vi då tar emot, så är ju 7 förtorkade och har gjort sitt. Och 3 har lite liv kvar. Så vi kontrollerar gullar med dem där och håller dem här hos oss. Och så blir det då i alla fall liv.
Kukongerna, pupporna, kommer alltså in i värmen och får mat. Några gick inte att rädda, men hur gick det för de 3 som de gullade lite extra med?
Jag kan ju inte låta bli, alltså, så jag håller ju kontakt med biologen Ove Sandström, och en dag så hör han av sig. Då har en av de här pupporna vecklat ut sina vingar och blivit en fjäril.
Ja, jag är upprymd, kan man lugnt säga. Det är nästan som en förlossning, det är som att ha fått barn. Det här är fantastiskt enkelt. Och jag säger så här, speciellt för den uppståndelse som har varit kring den här gruppen utav fjärilar. Och när vi nu lyckades efter mycket om och men och få hit då puppor som vi visade kunde hålla vid liv. Och som sagt var, en utav dem har kläckts nu. Och det intressanta är att om vi tittar in i vårt pupparium, så hänger det en puppa på en liten upphängningskrok där. Och den har börjat visa tecken på att kläckas. För med jämna mellanrum så skakar den och vibrerar. Så att den kommer också att kläckas förmodligen i natt. Och kommer att finnas här i helgen att titta på.
Du har ju den här, den är ju otroligt stor. Vad är vingbredden på den som du har i...
Jag tror det här någonstans kring 25 centimeter ungefär. Mm.
Och du har ju den i liksom en liten, vad säger du, som en liten låda?
Terrarium. Ja, ett litet terrarium.
Varför har du det?
Ja, det är därför att vi har satt in den här. För du ser ju hur full av energi den är.
Det är den.
Så släpper vi ut den, då släpper vi ut den här i vår tropiska regnskog. Och sen är det i princip omöjligt för besökarna att få syn på den. Så för att just besökarna ska få en chans att titta på de här fantastiska fjärilarna så kommer vi att ha den on display, alltså till förevisning nu här i helgen. Så vill man se resultatet utav den här berömda fjärilsjakten så finns upplösningen hängande här hos oss nu.
Men du, att han är så pass livlig, är det ett gott hälsotecken? De var ju väldigt uttorkade när de kom hit till fjärilshuset. Det var lite osäkert hur många av dem som faktiskt skulle överleva.
Va? Och det är ju tre stycken som då vår vd här, Micke, bedömde att de här skulle vi kunna klara. Och han hade ju alldeles rätt som sagt, och jag bedömde ju samma sak. Och det här är en utav dem. Så vi har två stycken kokonger kvar, får vi se om det händer något med dem.
Den här arten som är så pass stor, liksom, behöver ni ta hand om den på något speciellt sätt jämfört med de mindre, liksom mer vanliga som vi svenskar vana vid fjärilar i den storleken?
Nej, det behöver vi faktiskt inte, för det är ju så här att vi importerar ju, alltså på legal väg och registrerat och noterat på alla tänkbara sätt, den här typen av fjärilar, och har dem då i vårt stora puparium här. Och det här pupariet har vi då som visar just hur en fjäril blir till. Och de här är ju lätta, när de väl kommer ut så sitter de ju för mesta stilla innan de flyger iväg och gömmer sig. Men vi behöver ju aldrig tänka på att mata dem. De saknar mundelar och magdelar. De här lever bara ett par dagar, 3, 4, kanske 5 dagar. Och sedan så har de gjort sin uppgift som fullvuxen insekt. För de här lever bara för att para sig. De lever för kärlekens skull, det är underbart.
Ja, så det var det jag skulle fråga här nu. Hur länge, han är redan tonåring nu kan man nästan säga då.
Ja, det var roligt sagt precis. Ja, absolut, i alla fall fullt könsmogen och beredd. Och att en hane, det kan man se om man tittar noga på huvudet. För han har större antenner än vad honorna har.
Det ser vi här.
Ja, det är som stora teleskopantenner nästan kan man säga. Ursprunget är ju då borta från Indonesien och Sydostasien, de tropiska regnskogarna. Och det är klart alltså, så länge vi har kvar regnskogarna finns de här fjärilarna kvar.
Så länge det finns regnskog så finns Atlas-spinnaren, en av världens största fjärilar, kvar i Sydostasien. Men hur är det med den här hemliga uppfödningen? Finns det ett slags underjordisk dark web som säljer fjärilspuppor? Ja, för den här exotiska fjärilen har ju dykt upp under 2022, inte bara i Gamla stan Stockholm, utan också i Washington i USA och i Kullaberg, en naturreservat i Skåne.
Ja, jag frågade ju såklart Mikael Odell, vd på Fjärilshuset, om just det här.
Alltså, det är ingen konspirationsfantast, men alltså, det är klart att lite slumpmässigt är det märkligt att om det en dag sitter en sån här udda fjäril från Sydostasien i Gamla stan, sen sitter den i Washington DC, och sen så går det en tid så sitter den plötsligt på en björk i Kullaberg i södra Sverige. Märkligt, vill jag påstå.
Men finns det liksom, vi hör ju ofta så här om reptiler som smugglas in i länder där de inte hör hemma, säljs på svarta marknaden och så vidare, och det finns ett stort underground community. Finns det där med fjärilar också?
Alltså, det finns ju mycket inte jag vet, men jag skulle bli oerhört förvånad om det skulle vara någon community. Alltså, normalt sett är det ju vi, någon pack introverta gubbar med hornglasögon som sitter och kikar i böcker, som säkerligen någon gång på 70-talet i kortbyxorna tyckte var spännande. Alltså, dagens moderna människor, jag tror inte det.
Finns det några pengar i att köpa och sälja fjärilar?
Nej, alltså det finns ju inte en krona inblandat i det. En gång för länge sedan i Storbritannien fanns det faktiskt en fjärilsbörs, men då pratar vi så här 1800-talet.
Så fjärilsmysteriet som började på en husvägg i Gamla stan en varm augustidag slutar alltså som en spionroman med en hemlig överlämning, en skokartong med döende puppor. Några överlever och slår ut sina vingar.
Ja, och kanske är berättelsen inte slut där för Mikael Odell. Han hoppas ju på fler fjärilsbebisar.
Ja, eftersom jag då uppenbarligen då får jag känna att jag är nörd, och så blir jag alltid lika glad. Det var ett liv, det fungerade. De kommer hit i en fuktig, härlig, varm miljö där de är hemma. De flyger sina de där stackars dagarna de har. Och vi har också faktiskt fått en del ägg som jag nu går och kikar på. Jag hoppas att jag ska få larver så småningom.
Livets cirkel är sluten.
Livet kom tillbaka. Så de här stacklarna nu som har åkt från Sydostasien, hamnat i Gamla stan, sedan med en skokartong, kommer till oss på Fredrikshuset, kläcks och är tillbaka i en natur där deras då tänkta små barn, larverna, kan leva till exempel på hibiskus här.
Du har hört P4 Story om mysteriet med jättefjärilen i Gamla stan. Från P4 Stockholm med mig, Mia Bryngelsson.
Och Fredrik Hilmered.
Producent Maud Johansson och tekniker Line Alfredsson. Fler berättelser från P4 Story hittar du i vår app, Sveriges Radio Play, eller där du brukar lyssna på poddar.